Kul att få vara här igen. För knappt 5 år sedan flyttade jag och min fru hit till Linköping, till Skäggetorp, med drömmen och ambitionen av att plantera en ny församling. Och idag så finns Nygårdskyrkan, väldigt glada för. Och under de här åren har vi någon gång emellanåt kommit hit och jag har fått predika här några gånger. Och tycker det är väldigt roligt att få vara tillbaka här idag igen och få predika och få dela gemenskapen med er. Och jag vet att många av er har varit bett mycket för Skäggetorp. Det vet jag att Citykyrkan har gjort många, många år. Men också bett för den församlingsplantering vi står i. Och det vill jag verkligen säga tack för att ni gör det. Det behövs. I Skäggetorp bor 10 000 invånare. Det är som en mindre stad. Mycket utmaningar. Men det är väldigt spännande att få starta något nytt där. En församling som kan nå nya människor. Så tack för att ni ber. Och fortsätt gärna be. Och den här veckan som kommer så är det globala veckan. Och det firar vi väldigt mycket i Skäggetorp. Jag vet inte om ni kanske har sett i någon tidning. Har det liksom varit ett program med vad som händer i Skäggetorp och sånt. Och där är Nygårdskyrkan en tydlig del. Så be gärna för de grejerna som händer den här veckan. De blir lite extra synliga. Vi ska tala om hopp idag, precis som ni hörde innan. Väldigt bra tema tycker jag. Viktigt för oss som kristna att tala om vårt hopp. Och när man den här helgen har kollat på nyheterna så påminns man ju ännu en gång om vikten av att tala om hopp. Det är vårt budskap. Vi har ett budskap om hopp. Vi lever i en värld som är skadad. Vi lever i en värld som lider. Vi möter människor som lider. Och mitt i det här får vi som kristna tala om att det finns hopp. Det finns ljus. Och idag tänkte jag att vi ska ta oss på utgångspunkt i en bok eller i en text från Andra Konungaboken. Texterna kommer komma upp här. Men ni får väldigt gärna läsa era biblar också. Det kan vara lite intressant att följa med i sin egen bibel. Kan man se lite av vad som står före och efter och så vidare. Andra Konungaboken, kapitel 6 och vers 24-25 tänkte jag börja med att läsa. Vi ska läsa ett bra stycke, men läser lite åt gången här. Ska vi se, det kommer nog snart där. Jag läser så länge. Efter en tid samlade arameerkungen Ben-Hadad hela sin här och drog upp mot Samaria som han inringande. Under belägringen blev hungersnöden så svår i staden att man till sist fick betala 80 siklar silver för ett åsnehuvud och 5 siklar för en halv liter duvspillning. Där börjar vi. Vi möter alltså folk som lever i en stad som heter Samaria. Och de var omringade av fienden. Arameerna kallas de här. Annars i Bibeln kallas de oftast för assyrierna. Assyrierna hade liksom ockuperat landet. Du kan ta nästa bild här också. Israels folk var delat. 10 stammar hade bildat nordriket Israel. 2 stammar hade bildat sydriket Juda. Och vi är nu någonstans runt 850 före Kristus. Alltså under profettiden, men i början av profettiden. Och så var det en profet där, Elisha, eller Elisa, beroende på vilken översättning man har. Han var profet där. Och mitt i den här situationen, när det var total hungersnöd. De här kan ju förklara vad det betyder. En åsnehuvud kostade 80 siklar silver. 80 siklar silver är 1,1 kilo silver. Det är ganska mycket pengar. Ett åsnehuvud känns inte jätte så här attraktivt. Men att betala 1,1 kilo för ett åsnehuvud. Eller för en halv liter duvspillning fick man betala 70 gram. Det tyder lite om vilken hopplös situation som folket var i där. Och även om den här situationen är totalt annorlunda än vår, så finns ju ändå liksom en del beröringspunkter, tänker jag. Vi lever i en värld där många unga växer upp och inte har så stor tro för framtiden. Annars genom historien har oftast varit så att unga växer upp och tror att nej, men vi kommer få det bättre än våra föräldrar. Och man har liksom, så har det varit i många generationer, att generation efter generation har fått det bättre. Men idag är det många unga som inte tänker, nej, så kommer det inte vara för oss. Vi kommer inte få det bättre. Många som lider av arbetslöshet, utanförskap, psykisk ohälsa och så vidare. Det är många utmaningar, och därför tänker jag att den här texten har någonting att säga till oss. I kapitel 7, vers 1, så kommer profeten Elisa. Och han talar till folket här i vers 1 och 2 och säger så här: lyssna till Herrens ord, så säger Herren. Imorgon ska man vid stadsporten i Samaria få ett mått siktat mjöl eller två mått korn för en sikel. Då sade kungens adjutant: om så Herren gjorde ett fönster på himlen skulle detta inte kunna hända. Du ska få se det med egna ögon, sa Elisa, men du kommer aldrig att få äta av mjölet. I den här hopplösa situationen så kommer Elisa med ett budskap om hopp och säger: det finns hopp. Gud kommer göra ett mirakel. Imorgon kommer alla få äta sig mätta. Det kommer finnas mat i överflöd. Och det här var ju det Elisa sa i den situationen. Men det här med hopp var ju något som Jesus talar om väldigt tydligt. Jag tänker vi kan slå upp från Lukas evangeliet också, kapitel 4. När Jesus håller sitt liksom inledningstal, eller liksom där han liksom stakar ut vad hans uppdrag är. Lukas kapitel 4. Då är Jesus i Nasaret. Han är i synagogan i sin hemstad, och så läser han profeten Jesajas text och talar ut: det här är mitt uppdrag. Lukas kapitel 4, vers 16-19. Jesus, alltså han kom till Nasaret där han växte upp. Och på sabbaten gick han till synagogen som han brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, till han har smort mig att frambära ett glädjebud för de fattiga. Har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. När Jesus kommer och säger det här är mitt uppdrag, så är det att ge ett glädjebud till de fattiga. Befrielse för de som är fångna, för de som inte kan se, som är begränsade, ska få sin syn tillbaka. En ny tidsålder kommer av nåd, där ingen hämnd ska finnas mer. Det hoppet talade Jesus ut. Och jag tänker att det här är vårt uppdrag också. När vi möter människor imorgon på våra jobb eller i skolor och sånt, och människor talar om hopplösheten, talar om mörkret, får vi säga: nej, det finns ett hopp. När Elisa talar om hoppet så var det väldigt konkret, för Gud hade talat väldigt konkret till honom. Vi kanske inte har ett lika konkret budskap om hopp, men vi har ett budskap om hopp som gäller oss alla. Ett budskap om hopp som gäller hela vår värld. Och vi har ju också det himmelska hoppet. I Uppenbarelseboken 21 tänker jag också vi kan läsa. Vi läser ganska mycket Bibeln här, det är ju bra. Uppenbarelseboken 21, vers 3-5, så är det ju Johannes, aposteln Johannes, som talar om det himmelska hoppet också. Hur det kommer vara när Gud har gjort allting nytt. Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: se, Guds tält stå bland människorna. Han ska bo bland dem, och det ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen klagan, ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sade: se, jag gör allting nytt. Och han sade: skriv, till dessa ord är trovärdiga och sanna. Det här får vi tala ut. Det finns ett hopp. Sorgen kommer ha ett slut. Lidandet kommer ha ett slut. Jesus kommer att göra allting nytt. Det är vårt budskap. Och det var det budskapet Elisha sa till folket i Samaria. Vi kan fortsätta läsa från Andra Konungaboken. Andra Konungaboken kapitel 7, vers 3-8. Utanför stadsporten satt fyra spetälska och talade med varandra. Varför ska vi sitta här och dö, sa de. Bestämmer vi oss för att gå in i staden kommer vi att dö. Där härjar ju svälten. Stannar vi här dör vi också. Vi kan lika gärna gå över till arméerna. Låter de oss leva så får vi leva, och dödar oss så dör vi. I skymningen började gå bort mot arameernas läger. Men när det var framme vid utkanten av lägret fanns det inte en människa där. Herren hade låtit ett dån höras i arameernas läger. Ett dån av vagnar och hästar. Ett dån som från en stor här. Ryktet hade gått bland arameerna. Israels kung har värvat hetiterkungarna och kungarna i Mosri för att angripa oss. Och så hade det brutit upp i skymningen och flytt. Tält och hästar och åsnor hade låtit vara kvar. Det hade lämnat lägret som det stod och flytt för livet. När det spetälska kom fram till utkanten av lägret gick det in i ett av tälten och åt och drack. Det tog med sig silver och guld och kläder och gick bort och gömde det. Sen kom det tillbaka och gick in i ett annat tält, tog vad som fanns där och gömde bytet. Gud hade gripit in. På ett övernaturligt sätt hade situationen förändrats totalt. Vad gjorde de här människorna? Jo, de gick i tro. Och där tänker jag ett budskap till oss. Vi ska tala hopp och sen ska vi gå i tro. Det var det de gjorde. Vi får gå på de löften som Gud ger. Den här adjunktanten, eller vad man nu säger, han är kungens närmsta man, sa ju till Elisha när han kom med sitt ord från Gud att nej, men det där är en omöjlighet. Det kommer inte ske. Trots att Gud hade sagt det så sa han nej, Gud kan inte göra det. Och ibland så tror jag vi kan vara lite liknande. Gud säger någonting men vi har svårt att greppa. Är det verkligen möjligt? Kan situationen verkligen förändras så? Men Gud kan förändra situationer. Det som är omöjligt kan Gud göra. Och Gud kan göra det på sätt som man kanske inte riktigt hade tänkt sig. Som man aldrig hade räknat ut. Det Elisha sa verkade dåraktigt. Men det stämde. För Gud hade. Och så kanske det är för oss. Vi kanske tror på saker och när vi möter kollegor och sånt så känns det ibland lite dåraktigt. Det känns, men hur kan jag förklara det här? Jag tror ju på det. Jag tror att det kommer ske. Jag har det här hoppet, men det är ju svårt att förklara det. Men jag tänker det är viktigt att ändå våga tala om det. Tala om hopp och gå i tro. Och det här med tro är ett litet svårt ord, ett lite svårt begrepp. För jag tänker ofta när vi talar om tro så tänker vi lite kanske att det är de som är lite upppumpade, de som är duktiga, som är liksom framåt. Men jag skulle hävda att de här två spetälska personerna, eller fyra var de visst, inte två, fyra. De fyra spetälska, de var verkligen personer som gick i tro. De var kanske egentligen inte så fyllda av tro, men vad var de gjorde? De visste att Elisa hade sagt något, och de gick i alla fall. De gick trots att de kanske egentligen inte riktigt trodde på det. Och det, tänker jag, det är väl vad tro handlar om. När man faktiskt kanske inte riktigt är så övertygad, man kanske inte riktigt har sina känslor med sig, men man väljer att nej, jag går i alla fall, för jag tror att det här är rätt. Det tror jag är tro. När man kanske egentligen inte har så mycket tro för att en person ska bli helad, men man bestämmer sig, nej, jag ber i alla fall, för Gud är Gud. Även om jag inte har så mycket tro för det, så ber jag i alla fall. Eller jag kanske inte har så mycket tro för att mina arbetskollegor ska bli frälsta, att de ska förstå vem Gud är. Men jag tänker i alla fall vara salt och ljus på min arbetsplats. Jag kommer i alla fall tala om vem Gud är. Det tror jag är tro. Att göra det Gud har sagt, fast man kanske inte helt har känslorna eller liksom förnuftet med det, men att ändå gå. Det gjorde de spetälska, och det gjorde enorm skillnad när de faktiskt valde att gå. Men vi läser vidare. Nu från vers 9. Andra Konungaboken kapitel 7, vers 9-16 läser vi. Men då sa de till varandra: det här är inte rätt. Här är vi stora nyheter, och så behåller vi dem för oss själva. Om vi väntar tills imorgon drar vi skuld över oss. Kom, så går vi till kungens palats och berättar det. De kom fram till stadsporten och kallade på vakten och berättade för dem: vi har varit inne i arameernas läger, men inte en människa syntes eller hördes där. Hästar och åsnor stod bundna, och tälten hade lämnats precis som det var. Vakterna skickade meddelandet vidare till kungens palats. Kungen steg upp mitt i natten och sa till sina män: jag ska tala om för er vad arameerna är i färd med. De vet att vi är utsvultna. Nu har de lämnat lägret och gömt sig här omkring för att locka ut oss och fånga oss levande och sen tränga in i staden. En av kungens män sade: låt oss ta fram 5 av hästarna som vi har kvar i staden. Får det bli kvar här går ändå med dem som med alla de israeliter som redan har dukat under. Och så skickar vi ut folk och ser efter. Man spände för 2 vagnar, och kungen gav order att man skulle köra ut och se efter vad den arameiska herren hade blivit av. De gav sig av och följde med efter arameerna ända ner till Jordan. Och längs hela vägen låg det fullt med kläder och utrustning som arameerna hade slängt ifrån sig utifrån sin brådskande flykt. De utskickade återvände och rapporterade för kungen. Då drog folket ut och plundrade arameernas läger, och så kunde man köpa ett mått siktat mjöl eller 2 mått korn för 1 sikel, som Herren hade sagt. Vi får tala hopp, vi får gå i tro. Men den här texten talar också om behovet av att visa kärlek. De här spetälska säger: det är inte moraliskt försvarbart att vi håller det här för oss själva. Det här budskapet som vi har måste fler få ta del av. Vi har fått all den här maten, allt det här överflödet som en gåva. Vi måste föra det här vidare. Och jag tänker, det här gäller ju oss också, påminna oss om. Allt det vi har är ju en gåva från Gud. Vi äger ytterst ingenting Allting tillhör Gud. Gud är skaparen. Gud är den som ger oss det vi behöver. Och vi är förvaltare. Vi har det vi har till låns. Och vi får förvalta det på bästa sätt. Det som fanns i det här lägret, det räckte till för alla. Det räckte för alla i Samaria. För hela staden, alla folk som bodde där i staden. Och det vi har, det räcker till fler. Guds godhet är så stor. Guds godhet räcker till för alla. Så låt det här utmana oss när vi hör saker och ting på nyheterna. När flyktingströmmarna kommer. Låt oss då öppna våra hjärtan. Låt oss då inkludera. Låt oss då få sprida det vi har och inse den välfärd vi har. De välsignelse vi får leva med. Det är en gåva som vi får förvalta. Låt oss vara generösa med det. Låt oss vara generösa med den tro som vi har fått. Så att fler kan få uppleva den. När vi talar hopp, när vi går i tro, när vi visar kärlek, då kommer människors liv att förvandlas. I början så läste vi om att ett åsnehuvud kostade 1,1 kilo. Och 5 deciliter duvspillning kostade 70 gram silver. Efter det här miraklet så kostade 12 kilo mjöl 14 gram silver. Eller 24 korn mjöl. Eller 24 kilo korn 14 gram. Vilken förändring. Människors liv kan förvandlas när vi talar hopp, när vi går i tro, när vi visar kärlek. Men ibland så ser vi kanske inte så mycket väg framåt. Vi kanske inte har så mycket tro. Då tänkte jag att vi skulle läsa från Matteus 19 och 28. Matteus 19 och 28. Jag tar det ut sammanhang här, men Jesus såg på dem och sa det. För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Låt oss hämta inspiration för det här. Vi tror på en Gud som har all makt. För honom är allt möjligt. Och jag tror det här är ett budskap som Jesus, här står det att han såg på lärjungarna och sa det, men jag tror han vill säga det till oss i Citykyrkan här idag också. För Gud är allting möjligt. Oavsett vilka situationer vi sitter fast i. Oavsett vilken hopplöshet vi kan känna. Oavsett vilka utmaningar vi står i. Så får vi greppa tag i det här löftet. Får greppa tag i det här ordet. För Gud är allting möjligt. I somras så bad Noomi och jag mycket för några vänner till oss. De var i en väldigt, väldigt tuff situation. Jag kommer inte gå in på detaljer där. Men det var liksom väldigt mycket mörker i deras liv. De brottades på många plan. Inte så många liksom var... De pratade inte med så många. Utan höll det här ganska mycket för sig själva. Och problemen blev större och större. Och vi bad för det här, men hade verkligen inte mycket tro. Det kändes så otroligt mörkt, det kändes så tungt. Och vi visste inte, kan det här förändras? Men vi fortsatte att be. Och det förändrades. Plötsligt förändras den här situationen. De där sakerna, de där låsningarna i deras liv. De där sakerna som var så mörka, som var så hopplösa. Plötsligt så var det helt annorlunda. När vi mötte dem så fanns en helt annan situation. Gud hade gripit in och förändrat deras liv totalt. Vi hade inte så mycket tro, men vi tog den lilla tro vi hade och vi bad i alla fall. Och Gud gjorde sitt och förändrade situationen totalt. Och jag vet att för de personerna så var just det här bibelordet så centralt. För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Det är ett budskap som vi får bära med oss den här veckan, som vi får tala ut, som vi får hämta kraft ifrån. Oavsett vad som händer, oavsett vad vi står i, så tror vi på en Gud som har all makt. Så tala hopp, gå i tro och visa kärlek. Vi ber tillsammans. Tack Gud för ditt ord. Tack för att du grep in och räddade folket i Samaria. Tack Gud att du gjorde ett mirakel. Tack att du gjorde det ingen annan kunde göra. Tack att du bytte ut den här desperationen mot hopp. Tack Gud att du kan komma på samma sätt idag och fylla oss med ditt hopp. Fylla oss med din tro, fylla oss med din kärlek. Så att det vi har fått, att det får vara en välsignelse till de människor vi möter. Till de människor som lider, till de människor som ännu inte känner dig. Tack att vi har fått finna dig. Låt det hoppet vi har om en ny skapelse, om en ny jord, om befrielse, låt det få spridas ännu mer på vår jord. Låt det få spridas här i vår stad. Du är en Gud som kan göra allting nytt. Tack för det. Amen.